Du lyssnar på Bitterljuva dagar av David Nichols i översättning av Åsa Brolin, inläst av mig, Mattias Linderoth. Del 1. Juni. Världens ände. Världen skulle upphöra på torsdag klockan 3:55, direkt efter diskot. Det närmaste vi elever på Merton Grange hade kommit något så radikalt tidigare var när apokalypsryktena spreds i skolan en eller ett par gånger varje termin. De hade alltid ungefär samma ursprung. Inget så simpelt som en solfackla eller en asteroid. Snarare hade en kvällstidning publicerat någon av Maya-folkets förutsägelser, en lösryckt kommentar av Nostradamus eller ett märkligt kalendariskt sammanträffande. Och genast spred sig ryktet att våra ansikten skulle smälta ihop mitt under dubbellektionen i fysik. Läraren brukade suckande ta en paus i undervisningen eftersom vi blev så hysteriska och sen tjafsade vi om vems klocka som gick mest rätt. Varpå nedräkningen började och tjejerna klamrade sig ihopkurade fast vid varandra med slutna ögon, som om de förväntade sig att bli avspolade med iskallt vatten, medan killarna försökte se modiga ut och vi alla i hemlighet begrundade den missade kyssen, det outredda grälet, våra oskulder, våra vänners ansikten, våra föräldrar. 4, 3, 2. Vi höll andan. Sen brukade någon skrika pang och vi skrattade, lättade och en aning besvikna över att vi fortfarande var vid liv, men befann oss på en dubbellektion i fysik. Är ni nöjda nu? Ska vi ta och fortsätta där vi var? Och så återgick vi till att räkna ut hur många newtonkrafter som behövdes för att få ett föremål att röra sig en meter. Men på torsdag klockan 15:55, omedelbart efter diskot, skulle allt bli annorlunda. Tiden hade släpat sig fram under 5 långa år och nu, under de sista veckorna och dagarna, började vi uppleva en känsla av upprymdhet och panik, glädje och rädsla parad med en galen nihilism. Brev hem eller kvarsittning hade förlorat sin betydelse. Fanns det något vi inte skulle komma undan med i denna konsekvenslösa värld? Brandsläckarna i korridorer och uppehållsrum representerade fruktansvärda möjligheter. Skulle Scott Parker verkligen våga säga så där till Mrs. Ellis? Skulle Tony Stevens tända eld på humaniora igen? Och nu var det, ofattbart nog, de sista dagarna här. Färgstarka och lysande och med morgonkaos vid grinden, skolslipsarna burna som bandanas eller tryckförband, hopknutna till en valnötstorlek eller lösa som en knytnäve. Och överallt läppstift och smycken och blåfärgat hår som fick det hela att likna en futuristisk nattklubbscen. Vad skulle lärarna göra? Skicka hem oss? De suckade och vinkade in oss. Vi hade inte längre någon anledning att plugga in namnen på insjöar utan hade ägnat den senaste veckan åt osammanhängande, omotiverade lektioner om något som kallades för vuxenlivet och, som det verkade, mest bestod av att fylla i blanketter och skriva ett CV. Fritidsintressen, umgås, titta på TV. Vi lärde oss hur man balanserar ett checkhäfte. Vi stirrade ut genom fönstret på den vackra dagen och tänkte, nu är det inte långt kvar. 4, 3, 2. När vi var tillbaka i vårt hemklassrum på rasten började vi rita graffiti med spritpennor på våra vita skolskjortor. Överallt stod elever och hängde över varandra som tatuerare i ett ryskt fängelse och fyllde varje ledigt utrymme med sentimentalt hån. Ta hand om dig, din idiot, skrev Paul Fox. Den här skjortan luktar skit, skrev Chris Lloyd. Min bästa vän Martin Harper var på poetiskt humör och skrev Kompisar Forever under en detaljerad teckning av en kuk med kulor. Harper, Fox och Lloyd. De var mina bästa vänner då. Inte bara killar utan killarna. Och medan tjejerna kom och gick, Debbie Warwick, Becky Boyne och Sharon Findlay, var vår grupp sig själv nog. Omöjliga att ta sig in i. Trots att ingen av oss spelade något instrument såg vi oss som ett band. Harper var gitarristen och sångaren, det visste vi allihop. Fox var basisten med ett lågmäle.